vi ta upp ämnet Paulus som själasörjare. Vi ska fortsätta med detta ämne imorgon. Och det är alltså frågan om, vad är det Paulus skriver till de kristna för att de ska bli bevarade i tron och stärkas i tron och bära goda frukter? Hur sörjer Paulus för de kristna, för deras själar? Och då ska jag berätta en historia. Då kommer alla att vakna och lyssna. Den här historien, den är sann på sitt sätt, påstås det. Den är mycket gammal och jag har hittat den i mina gömmor. Den bär rubriken Idel raggiga getabockar. Och det kanske någon måste översätta till norsk. Idel, är någon som vet vad idel betyder? Bara raggiga, håriga, så där riktigt toviga. Så där okammade, lufsiga. Det är lite kladdigt kanske i håret. Det förstår ni. Raggiga. Getabockar. Det förstår ni. Det här passar som en inledning till ämnet Paulus som själasörjare, nämligen. Det handlar om en själasörjare som hette Abraham Wickbom. Och nu ska jag läsa som det står. Kyrkoherde Abraham Wickbom, som för 100 år sedan började verka i Myresjö och Lannaskede pastorat. Det är i Småland i Sverige. Småland, det är det näst sydligaste landskapet, norr om Skåne. Denne Abraham Wickbom var en särpräglad och myndig person. Bland annat berättas om en domedagspredikan där han utlovade att Myresjöbornas syndaregister skulle fram i ljuset. Men den dagen blir inte angenäm för mig heller, tillade han. Ty till sist hör jag Herren ropa med högan röst: Wickbom, var haver du dina får? Jag tiger dock stilla, ty det finns flera präster med det namnet. Abraham Wickbom, var haver du dina får? Ropar vår Herre med ännu högre röst. Likväl tiger jag stilla, ty må hända finns det någon annan än jag med namnet Abraham Wickbom. Men så hör jag vår Herre ropa med tordöns stämma: Abraham Wickbom, präst och kyrkoherde i Myresjö och Lannaskede församlingars pastorat, kom fram och gör räkenskap för dina får. O, då bävar jag och skälver i alla lemmar. Håren resa sig på mitt huvud. Töva kan jag inte längre. Men jag har ju inga får. Icke kan jag säga att räven tagit dem. Ty jag har ju herdestaven att försvara dem med. Jag kan inte heller säga att det sovo. Ty jag hade ju lagens hammare, lovens hammare, att väcka dem med. Jag måste säga som sanningen är, och därför ropar jag så högt jag förmår: Herre, Herre, jag har inga får utan idel raggiga getabockar. Då kommer det förfärliga svaret: gå då in i den eviga förtappelsen med alla dina getabockar. Men just som vi är på marsch mot mörkret hörs en ljuv änglaröst som kallar mig ensam tillbaka och säger: Vickbom, Vickbom, gack in i din herres glädje, ty du har väl ändock gjort det bästa du kunnat med dessa dina oförbätterliga myresjöbor. Den här predikan av Abraham Vickbom för mer än 100 år sedan, den glömmer tydligen myresjöborna aldrig. Den har alltså blivit bevarad och berättats, och den har kommit ändå hit till Valle. Nu är det här en berättelse eller en historia som ändå kan illustrera vårt ämne själavård. Att sörja för själarna. Det är en väldigt viktig och angelägen uppgift. Samtidigt så får inte storheten i det uppdraget driva oss till ängslan och fruktan. Ty det är ändå så att när vi sår som själasörjare och vattnar plantorna, så är det helt och hållet Gud som tänder tro, som planterar och som ger växten. Och det kan ge oss tillförsikt och lugn mitt i vår viktiga uppgift. Det är inte vi som skapar tro. Det är inte vi som bestämmer över människornas eviga väl och ve. Men å andra sidan, fastän det är Gud som skapar växten, fastän det är Gud som planterar och vi kan förlita oss på honom och hans ord, så har vi ett ansvar att verkligen så ut. Att verkligen dela ut Guds ord, att rätt dela mellan lov och evangelium. Att vårda själarna på rätt sätt. Nu ska vi se lite hur Paulus då går till väga. Och det kan man se om man studerar Pauli brev. Om vi börjar med Efesierbrevet, så kan vi se hur aposteln där tilltalar de kristna. Han börjar i första kapitlet, i andra versen, med att tillönska dem nåd och frid och hänvisa till att vi som Guds barn är friköpta. I sjunde versen: vi har förlåtelse för våra synder. I elfte versen: vi har arvslott genom Kristus. Han börjar alltså med utgångspunkten. Vad vi är, det stora, rika som vi har i Kristus Jesus, vad vi har fått. Därefter, i 15:e versen, talar han om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till andra kristna, eller till alla de heliga, som det står. Och han prisar och tackar Gud i 16:e versen för dessa kristna. Och säger att han nämner dem ständigt i sina böner. Han tänker alltså ständigt på dem och ber för dem. Och i 17:e versen och framåt så ser vi: vad är det han ber om? Jo, han ber att fadern ska ge dem sin ande till vishet och till rätt kunskap om Gud, till upplysning, så att de ser hur rikt Guds arv är, det de har fått, och hur stor Guds kraft eller makt är. Här ser vi alltså nu hur Paulus lägger grunden för sina förmaningar. Att se hur god och stor och rik Gud är och vad man äger redan och har fått av nåd ifrån honom. Det är det som är bakgrunden till hans förmaningar, hans tuktan av plantorna. Till själavård, det innebär att det kristna likt plantor ska tuktas. Precis som i trädgården, det heter inte trädgård på norska. Hagen, i hagen så måste man hålla efter det som är planterat. Fruktträden måste klippas och ansas. Man kan inte bara låta det växa vilt. Så måste också du och jag klippas, tuktas, rensas. Så att plantan, den kristne, kan växa upp. Och det är meningen att vi ska växa som kristna. Vi har kanske ibland betonat vår svaghet och vår synd och eländighet på ett sådant sätt att det har blivit en täckmantel för att vi behöver inte klippas och rensas och ansas. Vi är så eländiga och vi är så syndiga så vi ska vara dåliga kristna på alla sätt. Det är nästan fint att vara en ful, sned planta. En som inte växer ordentligt. En som växer snett och vint. Eller inte verkar ta sig alls. Men det är ju inte meningen. Utan Bibeln vill att vi ska bli väl rotade. Så att det är bra rötter. Så att plantan blir stark. Och växer upp. Och blir en fin, prydlig planta i Guds hage. Och hur ska då det gå till? Ja, det första som vi här ser, det är att visa på grundvalen att vi är planterade av Gud. Alltså som Paulus här visar på, vad har vi? Vad äger vi? Vad har vi fått? Så att vi verkligen blir jublande glada och vissa om hur rika vi är. Hur mycket godhet och nåd och storhet vi har fått ifrån vår Gud och Fader genom Herren Jesus Kristus. Och det är bara vetskapen om och förtröstan på Guds nåd och barmhärtighet som ger oss lust och kraft till att växa i tro. Förmaningar som visar, där är det fel, det ska du ändra. Så ska du inte tala med människor. Så ska du inte leva. Så ska det inte vara. De förmaningarna ger inte någon kraft till att ändra på det. Kraften, lusten, ivern, inspirationen, ja, glädje till att ändra det, det kommer bara från åskådningen av betraktandet av den rikedom och godhet vi äger och har redan. Det här att du och jag nu ska ändra på det. Inte prata på det sättet. Försöka ändra på det och detta. Det ska vi ju inte göra för att få himmelen. Det är alltså frågan om sånt som görs i frihet och i kärlek. Vi har redan himmelen. Vi har redan arvslott med det heliga i ljuset. Allt är redan fullbordat. Vi gör inte detta för att fullborda loven. Och bli befriade från Guds förbannelse över synden. Utan vi är redan Guds barn. Och vi vill växa i tron. Gud till behag. Bli fastare i anden. Bättre rotade i sanningen och så vidare. Och då kan vi gå vidare. Nu kommer vi till andra kapitlet. Och då ser vi hur Paulus jämför förr och nu. Och det gör han ofta. Just därför att vi ska tänka efter. Hur var det förr? Och då menar han med förr. när vi var andligt blinda, i mörker, i vantro. Och då förstår vi ju hur oändligt god och rik på nåd Gud är. Och det sägs här i 7:e versen. När vi tänker på att vi nu i sanning har fått liv och blivit Guds barn. I 12:e versen heter det: kom ihåg att ni på den tiden, alltså före trons upptändande, var skilda från Kristus, utestängda från medborgarskap i Israel, utanför Guds förbund. Vilket elände, vilken olycka. Men nu kommer det sen, i och med den 13:e versen. Ja, nu har vi full medborgarrätt i Guds Israel, eller Guds rike, 19:e versen. Nu är vi medlemmar av Guds familj, vers 22. Uppbyggda till ett hus där Gud bor genom sin ande. Alltså, mina vänner, nu är vi något mycket mer än en församling på Karmöj eller en Sankt Lukas i Stavanger. Nu är vi ett hus där Gud bor genom sin ande. Genom tron, tillsammans med alla de troende, är vi som en väldig byggnad. Och i den byggnaden bor Gud själv genom sin ande. Vi är en jättestor Guds familj. Det framhåller Paulus här. Och så kommer vi går raskt fram, för vi ska titta på många av Pauli brev. Därför heter det sen i 3:e kapitlet: ber jag för er. Därför ber jag för er. Paulus, aposteln, som har fått uppdraget att tjäna församlingen, tjäna de kristna. Och här klarar då Paulus ut att också de som är av hednisk börd har genom tron på Kristus samma arv, och de gäller samma löften som de som kommer från Abraham efter köttet. De har del i Israels arv. Det är lemmar i samma kropp. Det har del i samma löfte genom evangelium. Det är den 6:e versen, 3, vers 6. Vi ser alltså att egendomsfolket i nya förbundet, det är inte bara ett judefolk efter köttet, utan det är ett rike för alla folk, stammar och tungomål. Genom Kristus inympas hedningarna i det äkta olivträdet, som Paulus säger i Romarbrevet 11. Sen kommer Paulus in på lidanden här i världen och hur viktigt det är att då inte tappa modet. Han nämner sina egna lidanden i 13:e versen och uppmanar församlingen och de kristna att inte bli modlösa när jag måste lida för er. Han säger att han ber, 16:e versen, att Gud ska ge dem styrka till den invärtes människan. Alltså att trons nya invärtes människa ska få styrka. Och från 18:e versen nämns det hur han ber: jag ber att ni ska bli rotfasta och väl grundade i kärleken och lära känna Kristi kärlek. Rotfasta, väl grundade i kärleken. fjärde kapitlet, nu förmanar aposteln. Nu talar han om deras liv. Och han säger, lev ett liv som är värdigt er kallelse. Hur ska de då leva? Jo, som Guds barn, andra versen, ska de alltid vara ödmjuka, milda, tåliga, ha fördrag med varandra i kärlek. Tredje versen, bevara den enhet som anden ger. Slå vakt om den bibliska, av Gud skapade rätta endräkten, enheten. Från elfte versen talar han om de gåvor som Gud skänker sin församling. Och de är många, inte bara en gåva, det är en mångfald gåvor. Och bland gåvorna räknas här upp apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare. Och dessa gåvor är givna till församlingen för att de kristna ska bli utrustade för deras tjänargärning. Alltså, det är inte bara apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som har en tjänargärning i Guds församling, utan varje Guds barn, alla troende människor, har en tjänargärning i Guds rike. Och dessa Guds gåvor, apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare, de är givna för att utrusta det heliga för deras tjänargärning. Från 17:e versen säger aposteln, lev nu inte längre som hedningarna. Och då kan man ju fråga sig, ska det behövas? Ska han behöva säga detta? Är det inte självklart? Tydligen inte. Också det heliga har ju kvar sitt onda kött. Också det heliga kan lätt präglas av köttets sinnelag, tänkande. Och därför måste detta upprepas. Och fastän aposteln här tidigare har talat om de rikedomar de äger, hur mycket de har fått och vad de är i Kristus, så måste han ändå här förmana dem att inte leva som hedningarna. Och vad är då det? Jag ser efter. Det är tomma tankar, förmörkat sinne, att vara främmande för livet från Gud, att ha hårda hjärtan, att leva i utsvävningar, att tillfredsställa sitt omätliga ha-begär. Jag ska ha, jag ska ha. Det är nyttigt att här se vad som menas med hedniskt väsen. Eller som vi ibland säger, världen. Lev inte som världen. Det här har många kristna, tror jag, ibland missförstått till en del. Och tänkt bara på vissa yttre ting. De har tänkt på örhängena. Eller halsbandet. Eller kläderna. Eller maten eller någonting annat. Och kanske trott att det var extra fint att se förgråten ut, lidande ut. Men att leva som världen, det är ju att inte tro på Gud, älska Gud, vara uppfylld av Guds goda, ha ett tacksamt hjärta över vad Gud har givit oss och gjort. Att istället tänka fåfängliga, mot Guds ord och bud stridande tankar. Att ha ett förmörkat sinne, att vara blind för det andligt goda. att vara främmande för livet från Gud, att vara hård, kärlekslös, egoistisk, tänka på sig själv, bara på sin egen kropp och sina egna njutningar, och sörja för att bara få för egen del mer och mer och mer. Det är världen. Det är hedningarnas sätt. Nej, säger aposteln sen från den 22 versen. Ni ska kläda av er den gamla människan. Precis som man klär av sig kläder. Och de här klädesplaggen vi ska ta av oss, det är alltså tomma, fåfängliga, ytliga, gudsfientliga tankar. Hårdhet och egoism och kötslighet. Och så ska vi klä på oss nya kläder. Och vad är det? Jo, det är ett annat sinne som präglas av sanning. Ni ska förnyas i ert innersta. Lägg bort lögnen. Låt inte vreden stanna kvar. Och 28 versen, dela med er åt nödställda. 29 versen, tala det som är gott. 31 versen, låt ingen bitterhet och häftighet finnas hos er. 32 versen, var vänliga, hjärtliga mot varandra och förlåt varandra. Och så kommer 5 kapitlet. Den andra versen, låt ett liv vara behärskat av kärlek. Och som jag har sagt förut, det ordet sammanfattar ju allt detta. Den som har fått allt fritt och förintet, den kan också fritt dela med sig kärleksfullt, ödmjukt. Den behöver inte kämpa för sig själv. Sin egen prestige, den bygger ju helt och hållet på gåvan ifrån Gud. Och så räknar då Paulus upp sådant som inte ska prägla det heliga, det kristna. Otukt, osedlighet, girighet, vinningslystnad, skamlöst tal. Verserna 2-4. Och i 15 versen så säger aposteln, ge noga akt på ett liv. Och jag sa i det första föredraget att samma sak sa också Sokrates. Lär känna dig själv. Och då kan du pröva dig och fråga. Om du i ditt liv förhärligar Gud, vittnar om hans godhet, utstrålar tacksamhet över hans goda, en sån prydnad att människor kan inte undgå att tänka på Gud och hans goda när man ser dig, när man hör vad du har att säga. Ja, om du så prövar ditt liv, så behöver du inte sakna ting att bekänna och be om förlåtelse för. Och du behöver inte tänka, ska jag nu gå till skriftemål och Herrens nattvard igen? Det är väl onödigt och det blir väl lite för mycket av det goda. Det blir tvärtom. Är det sant? Kan jag få höra de orden en gång till? Att det gäller mig. Och så bli övad i det jag sa i förra föredraget, att lita på ordet. När du ser nu alla de här bristerna hos dig i ditt liv, att då lita på ordet om nåd, förlåtelse, för Kristi skull alena. De orden blir dig då verkligen viktiga och kära. Och de orden, förlåtelsen, rättfärdigheten från Gud, rikedomen från Gud, Guds barmhärtighet, ja, det är ju förutsättningen för att du ska få ny iver, glädje, inspiration, lust att ändra på ditt liv. Lust att lägga bort det som är fel. Du får inte någon sån lust bara av påpekandena om, av det du ser i spegeln när du speglar dig i Guds ord. Du får det bara när du ser på allt det goda som du har i Gud och fått ifrån Gud av nåd alena. Och så ska vi då låta oss uppfyllas av andens goda, så att vi präglas av psalmer, lovsånger, andliga visor, sjunger och spelar och tackar Herren och underordnar oss varandra. Och från 22 versen går Paulus in på konkreta ting. Hur ska du förhålla dig mot din man, du hustru? Och från 25 versen, och ni män, hur ska ni förhålla er gentemot era hustrur? Och från 6 kapitlet, 1 versen, och ni barn, hur ska ni förhålla er? Och från 6 kapitlets 4 vers, och ni fäder, hur ska ni leva gentemot era barn? Och från 5 versen, och ni slavar, hur ska ni uppföra er? Och från 9 versen, och ni herrar som har tjänare eller slavar hos er, hur ska ni handla mot dem? Och så kommer sammanfattningen, eller avslutningen, från 10 versen. Bli starka i Herren. Det är alltså inte alls enligt apostelns själavård speciellt fint att vara svag i tron. Han vill att vi ska bli rotfasta, att vi ska växa till. Vi ska inte vara vildvuxna plantor som nätt och jämnt överlever och skjuter massa dåliga skott. Utan han vill att vi ska vara prydliga, starka, fina plantor. Han vill naturligtvis att vi ska ha hela vår starkhet i Herren. Att vara starka i Herren, det betyder inte att man är stark i sig själv. Nej, man är svag och ringa i sig själv. Men man är stark i Herren, i tron, i ordet. Och från 11 versen manar därför aposteln: ta på er hela Guds vapenrustning. Det vill säga, gå inte ut i kriget oskyddade. Ge inte ut utan hjälm, utan pansar, utan beredvillighetens skor. Och vi hinner här inte att gå in på denna rika text, hela Guds vapenrustning, vad den består av. Det kan ni själva studera. Skorna på fötterna, det är det iver att utbreda fridens evangelium. Och det är ju en öm punkt för oss, inte sant? Varför går vi hela tiden omkring i striden barfota utan dessa skor? Vi ska ta på oss de skor som innebär iver att utbreda fridens evangelium. Kapitel 6, vers 15. Och så kommer från 18 versen bönen in. En kristen, han beder. Han beder ofta. Han beder mycket. Han hopar inte tomma ord. Han beder inte för bönens egen skull. Han brukar inte bönen som en gärning att ställa sig in hos Gud och försöka därmed vinna Guds behag. När han ber och talar med Gud om allting, därför att han är beroende av Gud. Han klarar sig inte utan Guds hjälp. Han måste hela tiden ha hjälp och råd. Och en kristen som tar itu med sitt liv och sin växt har mycket att bedja om och har mycket nöd och mycket som plågar. Men ska därför inte bli modfälld och dyster, utan ändå och bara på grund av allt det som han äger och har i Kristus, var glad, frimodig och fröjda sig. Håll ut i bönen. Bed uthålligt och kalla och bed. Bed för alla det heliga. Ja, Paulus säger i 19 versen, bed också för mig. Paulus var inte starkare än att han behövde de kristnas omtanke och deras böner till Gud. Att Gud skulle styrka och hjälpa och beskydda aposteln. Och så står det, lägg märke till det i 22 versen. Paulus skickar Tychikus för att han ska gjuta in nytt mod i era hjärtan. Och det behövs mycket av den varan, tror jag, bland de kristna också nu. Skulle behövas många Tychikus att skicka som gjuter in nytt mod i hjärtana. Det verkar på sina håll sprida ut sig en viss modlöshet, uppgivenhet. Där det inte borde vara så. Den kristne borde präglas av stor frimodighet och iver. Och den kristne vet ju, det ingen annan vet, ingen hedning vet, men den kristne vet att segern i kriget är redan vunnen. Har redan vunnits. En sån frimodighet kan inte jordiska soldater ha i regel. Men den kristne borde präglas av en sån frimodighet. Segern är vunnen. Segern över döden, djävulen och helvetet är redan vunnen. Och vi har redan del av den segern. Ja, så slutar aposteln som han har börjat. Och i regel gör han på det viset. Han börjar med nåd. Det är nåd och frid ifrån Gud. Och han slutar med nåd. Nåd vare med er. Och det är ganska viktigt och kännetecknande. Nåden omsluter allt sammans. Och förmaningarna är aldrig ett avsteg ifrån nåden, så att Paulus plötsligt nu glömmer bort nåden och är inne på någon sorts gärningslära. Utan allt sammans, alla förmaningarna, alla gärningar som han vill att vi ska visa, alla goda gärningar som vi ska göra, har som förutsättning att vi först är benådade Guds barn. Vi gör inte goda gärningar för att därigenom vinna himmelen. Vi ska göra goda gärningar för att vi har fått allt redan av nåd. Och för att vi genom nåden, genom tron, har fått en ny människa som vill det goda som Gud vill. Och då kommer det också vår nästa till gagn. Då blir vi också ivriga att gå ut med fridens evangelium till människor som inte har frid med Gud. Därför att de är främmande för Guds nåd i Kristus Jesus. Amen.